Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Epilog. Memento amore. Det här med jämlikhet har gått till överdrift i Sverige. Där vill man sudda ut alla skillnader. Alla ska vara likadana. Alla ska vara hen nu. Han sa det med förakt och konstaterade samtidigt att han var glad att han flyttat till USA. I hans nya hemland är de inte lika nervösa hela tiden. Förändringar kan vara skrämmande och obekväma. Att känna att man tappar tryggheten i form av välbekanta inramningar och mönster är omskakande oavsett sammanhang. Som att flytta till en ny stad, gå i terapi eller konfronteras med någonting som utmanar sättet man ser sig själv och världen på. Det kan vara skrämmande att se en diskurs ändras, att åsikter som inte varit särskilt ifrågasatta plötsligt blir motsagda. Man kan bli nervös för att säga fel eller sticka ut på ett negativt sätt. Då är det enklare att falla tillbaka på det man känner igen sedan tidigare. Eller klaga på att skillnader måste finnas mellan människor och mellan kön, annars blir alla likadana och det är en dålig grej. Feminism är en rörelse som kan se olika ut och som kan ta sig olika uttryck. En av effekterna av den moderna feminismen är att män ibland känner sig ifrågasatta och studerade, hopbuntade i en grupp de inte känner så mycket gemensamt med. När man pratar om män i ett feministiskt sammanhang kan vissa män känna att de tillskrivs åsikter och egenskaper de inte har, att de kastas in i en kategori de inte känner att de tillhör. Inte alla män ser ner på kvinnor. Inte alla män tror att de ser ner på kvinnor. En gammal klasskompis på Facebook skriver inlägg som en del av hans vänner, däribland jag, uppfattar som rasistiska. Vid påpekanden eller ifrågasättanden av dessa svarar han att det var det lägsta. Hur skulle han kunna vara rasist när hans farsa är född i ett annat land? Det i sig räcker för honom som en försäkran om att han omöjligtvis kan ha rasistiskt färgade åsikter. Det är inte ovanligt att tänka så. En ignorant person vet tyvärr inte om att hen är ignorant. En man som skickar dickpics tänker kanske inte att han utför en förnedrande, trakasserande eller rent skrämmande sexistisk handling. Han gillar ju tjejer. Kanske ser han det inte ens som en dickpic, utan bara en fin bild som killen som skickade en dickpic till mig ansåg. En fin bild jag kunde tänkas uppskatta. Det var så han förklarade det han skickade till mig, och jag tror honom. Det var meningen att jag skulle bli glad, eller i alla fall tillfredsställa hans drifter genom att tillkännage att jag har sett hans erigerade kuk. Även denna ensidiga uppvaktning valde han att se som en trevlig grej han gjorde för min skull. Manligheten är under snabb förändring och detta kan såklart vara läskigt för de som känner av vindarna. De som börjar känna sig osäkra kring vad man får och inte får nu för tiden. De som känner sig iakttagna, hopbuntade och dömda på förhand eftersom de har penis. De som skriver in till sexspalterna i kvällstidningarna och säger att män blir mer kvinnor och kvinnor blir mer män, och detta oroar. Men manligheten har alltid förändrats och justerats över tid. Det finns ingen absolut uppsättning manliga egenskaper som alla män förväntas ha eller aspirera till och alltid haft. Inte bara skiljer sig manligheten åt mellan klasser, länder och över tid. Den kan också skilja sig inom gruppen män, som mellan heterosexuella och homosexuella män, eller män i olika åldrar, som mellan män i olika yrkesgrupper, män i storstäder och män i mindre landsorter, eller i mer jämlika länder jämfört med icke-jämlika. Det intressanta är därför att studera hur manligheten formas. Vissa forskare, historiker och sexologer menar att manligheten formas och sen bevaras av ett intrikat, hårt hållet lager av lagar, politik och moderna sociala ritualer. Det är svårt att rucka på det ena eftersom det sitter fastkedjat i det andra. Alla män är inte stöpta i samma sociokulturella mall, även om den biologiska uppsättningen förenar dem. Det enda vi med säkerhet kan säga är manligt och alltid varit manligt är penis. Mannens känsligaste, mannens allra heligaste, familjejuvelerna som man kallar testiklarna ibland, innehåller mänsklighetens överlevnad. Penis är såklart viktig. I reproduktionsprocessen är den oumbärlig och som symbol för makt, styrka och potens finns inget kraftigare. Men samtidigt är penis faktiskt inte nog för att kunna garantera manlighet eller maskulinitet. Den kan ju inte ensam utgöra detta. Manligheten är istället egenskaper som måste bevisas på andra sätt, i synnerhet i relation till andra män. Manligheten må definieras i kontrast till kvinnligheten, annars skulle ju båda begreppen vara meningslösa. Men jag skulle vilja hävda att det är andra män, inte kvinnor, som kan bekräfta manligheten. Män bestämmer vad manlighet är, inte kvinnor. Män bestämmer vem som är mest man. Ta alla de sätt mannen måste bevisa sin manlighet på. Från grymma, plågsamma initiationsriter av traditionellt slag, där tänder ska filas, förhudar dras ut och pojkar överleva flera dygn i djungeln med bara en kniv som hjälp, till den moderna storstadens nollningar på högskolor, sexuell pondus och sexuella erövringar. En kort man har mindre sexuell och manlig status än en lång man. En man som förlorar arbetet eller som skiljer sig tar i regel detta hårdare än en kvinna. Studier visar att en man som förlorar sitt jobb eller skiljer sig löper mycket större risk än en kvinna att i samband med detta få försämrad hälsa. Kvinnor behöver inte bevisa sin kvinnlighet på samma sätt. De måste naturligtvis bevisa andra saker, som att de är lika intelligenta eller arbetsdugliga som män. Men inte lika ofta måste de bevisa sin kvinnlighet eller att de är kvinnor. Var en man nu, man mot man eller man up, är uttryck man hör bra mycket oftare än men var en kvinna nu. Däremot är det vanligt att vid trakasserier och skällsord riktade mot kvinnor påpeka att de inte är tillräckligt kvinnliga för att få ha sex med en man. Eller att de haft för lite sex med en man och därmed blivit mindre kvinna. Eller att de är lesbiska eller bittra, därmed icke-kvinnliga. Hur ska den moderna mannen vara då med all denna press? Han ska vara förstående, kunna visa känslor, tänka jämlikt. Men samtidigt är det nog få kvinnor som attraheras av en man som inte samtidigt kan vara redig, inte minst i sovrummet, som har en fast hand, kan fatta beslut, kan inge respekt, ta tag i saker och få saker gjorda. Få gillar en velig eller vek man. Självklart är också dessa ideal svåra att leva upp till, vilket i sig kan skapa rädsla, oro eller till och med vrede. En gång i tiden var militärtjänsten obligatorisk i Sverige. Den fick tydligt markera övergången från pojke till man. Med vapen i hand fick männen lära sig dygder som mod och handlingskraft. Men också värden som vikten av manlig vänskap och absolut tillit. Hur vinner man ett krig om man inte håller ihop? Paradoxalt nog var det också under krigstiden manligheten blev kraftigt omdefinierad. Med männen ute i krig under första halvan av 1900-talet fick kvinnorna utföra männens arbeten, som att laga bilar och köra stora maskiner, något som ledde till en reform efter kriget. Det är inte krig som formar mannen idag. Inga obligatoriska år i en bunker med andra män. Inga världskrig som kräver att mannen hårdnar och härdas. för att sedan, som manligheten lyder, inte prata om smärtan eller hemskheterna. Män lever kortare liv. De får allvarligare sjukdomar och isolerar sig i högre grad. Är detta en effekt av en påtvingad manlighet? Jag tror det, vilket också gör manligheten i förändring till en potentiellt bra sak. Om man kan gå med på att den klassiska bilden av mannen, som är ständigt kåt och potent, som leder flocken, fattar alla besluten, biter ihop och agerar för att sedan aldrig yppa ett ord om svaghet, sårbarhet, ensamhet eller smärta, är ett förödande ideal. I så fall borde män omfamna den närstudie och den uppmuntran till förändring av mansbilden som nu sker. I skenet av detta, om man nu tänker sig att mansbilden är under förändring, så är det inte konstigt att männen greppar tag om kuken. Den förändras i alla fall inte. Den försvinner inte. Män blir mer kvinnor och kvinnor mer män, skallrar de rädda farbröderna. Kastreringsskräcken, koro, är på riktigt. Föreställer man sig Freuds berättelse och teori om den lilla gossan som ser sin pappas stora penis och inser att hans egen är mycket mindre, så kan man också lätt föreställa sig mannen av idag som ser tidigare män, pappa-generationen och mäktiga förebilder och uppfattar att deras manlighet är så mycket tydligare och större än den egna. Mannens besatthet av sin egen penis är mannens besatthet av sin egen existens, sitt berättigande. Nej, inte alla män klämmer på sin penis stup i kvarten, och flera skulle säkert vända sig mot påståendet att de är besatta av sitt eget könsorgan. Men lek då med tanken att se det mer bildligt, för det var ändå det Freud var ute efter. Kastreringsskräcken, alltså rädslan att bli mindre man, kan egentligen bara botas med en försäkran om att manligheten inte håller på att försvinna. Tryggheten och boten sitter i huvudet och i vetskapen om att det mellan benen finns en lem som kan användas till att producera fler människor, som kan användas som ett sexuellt vapen, som kan skrämma, dominera och samtidigt skänka oerhörd njutning. En dickpick är ett resultat av allt detta. För trots allt, när dickpick-skickaren fotar sin penis och innan han skickar den vidare till mottagaren beskådar han den själv. Den första som ser och beundrar dickpicken är ju fotografen. Jag tror därför att om man ska sammanfatta vad en dickpick vill förmedla och varför den skickas, så är det detta. För att visa att avsändaren är man, med absolut allt vad det innebär.